Problemet med att vilja ha andras bekräftelse är att hålet blir hela tiden större att fylla.
Vinnare av årets hiphop soul är Snook.
Man står liksom i så här tunna tygskor med sina tjejer och är typ oslagbar.
Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Oskar Linnros, den ofrivillige popstjärnan.
Det visade samma mönster som en riktigt dålig kärleksrelation.
Ångest. Ja, det var en riktigt jobbig tid.
Jag skulle ljuga om jag sa att inget av det jag skrev hade med uppbrottet att göra.
Jag heter Wendela Lundberg. Stockholm 2012. En ung man stryker runt på gatorna runt Mariatorget. Solen lyser, men hans luva är uppfälld. Därunder skymtar ett skägg. Han viker undan med blicken när folk går förbi.
Han nickade tillbaka lite coolt och så gick han med sin nedtonade tisha och alla vinklar i sitt stiliga ansikte. Och då började snacket gå.
Han har ett av Sveriges mest kända ansikten.
Vår nästa gäst har beskrivits som en av Sveriges bästa låtskrivare just nu.
Mannen i skägg och luva heter Oskar Linnros. 2 år tidigare har han slagit igenom och blivit en av Sveriges största artister.
Kommer ni ihåg den här dunderhitten?
Men nu vill Oskar gömma sig. Han vill smita från uppmärksamheten, bort från offentligheten. Oskar vill inte längre vara popstjärna. Han vill bara vara hemma i lägenheten där han har sin studio. Artisten som lämnat ut sitt hjärta för en miljonpublik har tröttnat. Nu vill han göra sig osynlig.
Hassla genom gymnasiet, kissa någon i en gren. Hitta svaren i Asien, sluta vara någons vän. Säga något och bara säker, jobba lager en tid. Sen släppa allt och bara ta ett lån och bara fuck det här, jag är fri. Fuck det här, jag är fri. Fuck det här, jag är fri. Sen jobba som det var viktigt, dricka som det var krig. Rösta lite med hjärtat, bo ett år i Berlin. Jaga länge från flocken, krypa, springa, sen gå. I denna djungel är ingen större nu. Gå, oh, pappa, gå, gå. Gå, oh, pappa, gå. Gå, oh, pappa, gå. Sen allt ska sluta och flytta. Minnet börjar bli full. Måste hitta någon som vill lyssna. Du borde hitta någon som är ung. Du borde sluta tänka, bara ta någon. Du fuckar 30 snart och helt stum. Sanden är rinner och rinner ner i timglas och börjar bli full. Gå.
Sundbyberg, 97. Ett gäng killar i baggy jeans och baseballjackor drar omkring nere i centrum. De är 4, ibland 5 stycken och går i högstadiet på Hallonbergsskolan.
Nej, men jag skulle säga att det kanske fanns typ 3 sådana här ställen som man hängde på som tonåring. Antingen satt man i Hallonbergens centrum och gjorde absolut ingenting. Man satt på en bänk och hade skittråkigt.
Micke Brimbergs från Sundbyberg berättar.
McDonalds Rissne var en klassiker. Lång promenad dit från Hallonbergen för att köpa en cheeseburgare och sen gå hem igen. Liksom.
Det är en av Mickes kompisar som märks. Kompisen brukar ha ett par för stora 70-talsbrallor och en dunjacka. Kläder som han hittar i sina föräldrars garderober.
Alltså det som stack ut var ju att han var kort. Om man ska psykoanalysera det så kanske det gör att man vill hävda sig lite.
Den korta, kaxiga killen blir Mickes bästa kompis. Han får smeknamnet Kilen. Kilen heter egentligen Oskar Linnros.
Alltså jag var ju så nära onormalt kort som man kan komma. Jag tror jag gick omkring och balanserade på en gräns. Jag var verkligen en pojke. Jag minns att jag var 1,42 när jag började sexan.
Oskars föräldrar är skilda. Han bor hos dem varannan vecka tillsammans med sin stora syster Johanna.
Vi hade liksom en stämning hemma som var kaxig. Vi hade kärlek för varandra, men det var hård stil. Vi tarrar farsan, han tarrar oss, vi tarrar varandra. Liksom kärleksfulla förelämpningar, I guess. Det tog jag med mig som en helt naturlig grej när jag gick till skolan. Att så här, okej, jag är liten, men du kan aldrig snacka ner mig liksom.
Vi hör Oscar och hans syster Johanna i en hemmavideo filmad av Oscars pappa.
Ja, men ställ dig där på här.
Ja, fan vad du vet.
Ja, men du är så jävla dum huvud. Jag kan inte se om du...
Här går...
Det är Johanna som introducerar Oscar för hiphop.
Hon var liksom utåtriktad. Hon var ihop med de farligaste killarna.
Ja, alltså jag har ju introducerat honom för det mesta, skulle man kunna säga.
Okej, hon och de här typ halvkriminella snubbarna hon är ihop med, de verkar gilla hiphop. Så jag antar att jag snappade upp det därifrån och hade det som mitt eget, min egen lilla hobby. Och att jag inte hade någon att dela den hobbyn med riktigt innan jag träffade för mycket.
Han hade sin lilla patrull där av andra snubbar med hiphopbrallor och pösiga kläder.
Oscar och Micke lyssnar på Wu-Tang Clan, Mobb Deep och Onyx. Killarna drömmer sig bort till den amerikanska östkusten och hiphop-scenen där. Med gänguppgörelser, shootouts och rap battles i ett fattigt New York. Men så startar en ny svensk hiphop-våg. Rappare som Petter, Ayo och Ken Ring börjar spelas på radio. Jag ger lektioner,
förklara funktioner för personer. Nej, men så då upptäckte man det här att rappa på svenska kunde man göra också. Det var ju lite ny värld för oss. Och i samma veva så lärde vi känna två andra killar som vi märkte också hade ett intresse för hiphop.
Tillsammans med två andra killar, Peter och Erik, börjar Oscar och Micke göra musik. De snor instrumentaler från 90-tals rap när de ser sig i Eriks pojkrum.
Jag minns att han hade en jättestor affisch av Lil' Kim, rapparen. Typ som en utvikningsaffisch, fast det är hennes första omslag. Han hade en PC, han satt ofta barfota uppkrupen liksom i någon sån här kontorstol. Och han hade redan börjat rappa och man fick komma liksom på audiens där.
Micke bygger en hemsida där han lägger ut musiken. Låtarna skickas runt mellan kompisar.
Vi blev någon slags här småkändisar i Hallonbergen Sumpan liksom, på grund av det där. Men det som var kul var att det var ju här någonstans vi märkte att Oscar hade det här musikaliska i sig. För att inte så långt efter så började ju han testa att göra egna beats hemma på sitt pojkrum. Och där märkte man ju ganska snabbt att det här var ju någonting han hade talang för.
Oscar har gått kommunala musikskolan och spelat trummor. Kanske är det därför han kan göra beats bättre än de andra. Med hjälp av en usel datamikrofon i plast spelar de in sina texter på Eriks dator.
Vi skrev rätt mycket om styckmord, kroppsdelar i bakluckor av bilar. Alltså går rap egentligen.
Mörkas texter skriver Erik.
Han var ju ganska extrem i sina texter. Han gillade ju också att beskriva så här upplevelser som han har varit med om. Så det finns bland annat en text där han beskriver en så här misshandel som skedde i Sundbyberg som vi bevittnade. Även om vi då tyckte att det var ganska harmlöst allting, så märker man ju att många i ens omnejd gick det ju inte så bra för.
Micke och Oscar fortsätter vara kompisar, men resten av gänget börjar luckras upp.
Jag tror att ungefär i samma veva där som vi gick ut nian, så då slutade vi umgås.
När högstadiet har slut drar de åt minst sagt olika håll. Peter och Erik har börjat lyssna på Ultima Thule och Pluton Svea. Musik som spelas i vit maktkretsar.
Den femte inofficiella medlemmen var en kille från som hade kommit från Kongo. Jag vill inte nämna hans namn, men en nyanländ snubbe som rappade med oss på franska. Så att bara hur pinsamt jag tyckte var gentemot honom att de började ha svenska flaggor på väggarna. Det var liksom så här, jag knäckte mig och fattade så här, det här vill inte jag ha någonting med att göra.
Oscar känner att han står i mitten. Det hela kulminerar på en hemmafest i en stor villa.
Det kom bara ett gäng av folk som jag småkände, som jag visste också var rappare. Och där är helt enkelt de här snubbarna med all rätt typ blev provocerade över att den som hade festen hade liksom högerextrema åsikter. Och sen blev det bara världens värsta slagsmål i en stor villa liksom. Och jag var i mitten av på den här festen och fick fly på något sätt. Och det blev väldigt mycket så här spiken i kistan efter liksom, det hade skjutits och huggits och allt möjligt.
Peter slutar så småningom att lyssna på Ultima Thule och Pluton Svea. Men Erik är en sökare. Mörkret som funnits i hans raptexter blir så småningom verklighet.
Han dog ju en överdos senare. Ja, det var ett ganska bra exempel på hur det kan gå för ungdomar i Stockholmsförorten på något sätt.
Oskar vill bort från Sundbyberg och bråken utan att vända sig om.
Jag tyckte bara det här var en mysig uppväxt, men liksom det här har fått konsekvenser för massa folk. Och jag har inte bearbetat det aktivt i hela mitt liv, tror jag, utan det är bara en del av historien. Så jag bara stack.
Min pappa släppte alltid av mig långt från mammas port. Gick den sista biten ensam och släpade den där väskan. Tror den hamnade på vinden som det alltid blir med minnen när man flyttar till en etta utan vind. Och den försvinner om man träffar på den rätta. Börja dela väskan när man ska någonstans på helgen. Typ som en förälder när man hoppas på en tvåa. Hoppas på att kunna sova bakom samma rygg för evigt som den gode guden lovat. Det är okej. Det är okej. Och när man får den där tvåan och det bästa har hänt, hittar hon den där väskan igen. Det är den. Kanske ingen annan ber för dig. Kanske allting är ängladan. Och bara döda stjärnor leder dig nu. Min pappa släppte alltid av mig långt från mammas port. Gick den sista biten ensam. Jag älskar den där känslan. Det räcker. Jag kan inte förklara mer så.
'99 gör Oskar entré på Viktor Rydberg, en friskola vid Odenplan som ligger i ett gult sekelskifteshus. Eleverna är ambitiösa och har bra betyg.
Vid första anblick så var det liksom så här uppfällda Ralph Lauren piqué, rosa gärna. Alla luktade gott när de kom till skolan. Jag kände att jag bara luktade svett och, du vet, var helt fel.
Oskar går genom korridorerna i stora jeans och sneakers.
Jag tror jag körde min grej ganska mycket och att jag landade väldigt snabbt i. Ja, men okej, jag kommer inte behöva anpassa mig. Så det var en ganska underbar tid faktiskt. Att få lämna allt skit bakom sig och samtidigt ganska lätt ha en identitet som en outsider liksom.
Redan första veckan i skolan lägger Oskar märke till en kille. Killen är snaggad, har svarta glasögon med tjocka bågar och han verkar lyssna på hiphop.
Det var faktiskt mäktigt minne av vänskap, för att jag bara, när fyller du år? Ja, 18 augusti. Jag bara, jag fyller år 15 augusti. Ja, du är också kort, jag är också kort. Jaha, du vet, vi var alltid kära i samma tjejer. Det var liksom väldigt lätt att bli kompisar och vi hade samma intressen.
Killen heter Daniel Adams Ray. Han har vuxit upp utomlands, i Kenya och i Holland. Nu bor han på Lidingö, en plats för rika snorungar enligt Oskars kompisar från Sundbyberg.
De ville ju liksom spy när de hörde att jag kände någon från Lidingö. Det fanns jättestora fördomar mot en sån plats, så laddad som Lidingö. Men så fort jag kom ut dit och började hänga med hans kompisar så fattade jag, ja, men det här är ju exakt samma skrotkorn som oss liksom. Det är riktiga luffare precis som vi är. Och ganska snabbt så började vår bas vara hans hem där han bodde ute på Lidingö, och där han hade nog riggat upp så här skivspelare i sin källare. Där kopplade vi in två mickar och började rappa.
I Daniels källare på Lidingö föds en duo. De spenderar all sin vakna tid med att prata och göra hiphop. Och att hitta andra som vill samma sak.
Hiphoprörelsen just då är driven av utövarna. Alla som anordnar en fest uppträder också på festen.
I tomma arenor, ishallar och gympasalar samlas det unge hiphop-Sverige i början av 2000-talet. Oscar och Daniel är också där och kallar sig för Nordica.
Det var en underbar freakshow. Utgjord mycket av helt mycket ensamma människor. Det kunde vara folk som kanske var rullstolsbundna eller liksom onormalt långa eller korta eller vad som helst.
Syftet är att battla, att dissa varandra med texter och rim.
Jag har det truck i kepsen, kräver på festen. Kom ner om jag bjuder på ett järn förresten. Vad ska du säga mot mig, grabben? Ge mig 70 lax, du får ändå stenhård på flabben, grabben. Jag håller
stil. Att battla är för mig det tryggaste som finns. Det går i princip att se ett annat gäng och jag och Daniel kan bara gå fram till dem, ställa oss i en ring, hoppa in och förelämpa sönder dem. Och sen kan det leda till att man byter nummer och går på hemmafest. Typ.
Tillsammans har Oscar och Daniel hittat hem. Nu kallar de sig för Snook. Och Snook börjar göra sig ett namn på gott och ont.
Jag tror inte vi utstrålade att vi kunde slåss, typ. Plus att vi direkt fick en massa liksom kvinnliga lyssnare. Och vi klädde oss också väldigt extremt. Vi färgade våra egna kläder, vi sydde kläder, jag och Daniel. Och vi stack ut bara och var fett irriterande, tror jag.
Gymnasiet har tagit slut. Musiken är allt. På andra fronter i livet går det inte särskilt bra.
Jag har varit arbetslös ganska länge för att sen få ett jobb på en mataffär där jag får sparken efter 2 veckor för att de tror att jag ska förbereda ett rån mot affären.
Snook är på ett jam i Uppsala när de träffar 2 andra killar. Herbert och Magnus i duon Afasi och Filthy.
De hade en sån helt annan grej, lite poppigare liksom.
Herbert Munkhammar berättar om en låt killarna gör ihop.
Den var ju en enormt stor hit då, sommaren 2003 måste det ha varit. Då var det ju Snooks grej som kom igång. Även fast att det var vi som var avsändare på den.
Den släpps under Afasi och Filthy. Men det är Snook som får uppmärksamheten. Killarna är knappt 20 år. Tillsammans har de skrivit en nostalgisk låt om att vara barn på 90-talet. Daniel Adams Ray i Musikguiden.
Det var ganska lustigt för vi var ju väldigt unga och snackade som om att vi hade levt i 30 år. Och bara refränghooken liksom bygger på back in the days, så det var ganska konstigt.
1990-någonting börjar spelas på P3 och åker upp på A-listan. En som har låten är Niklas Jansson.
Jag visste inte vad Snook var för någonting. Jag trodde Snook var en person. Så vi tänkte att de här måste vi se. Liksom. De här behöver vi träffa och se vad det är för någonting.
Niklas arbetar som musikjournalist. Men har samtidigt startat ett skivbolag tillsammans med några kompisar. Groover Recordings.
Så under en ganska blöt kväll i Göteborg så sprang vi iväg på ett ställe som heter Henriksberg.
Mitt minne, som säkert inte stämmer, det är att vi gör succé.
Det var inte världens starkaste gig kanske, men man hann ändå se liksom att de hade ju så här en star quality som redan syntes sedan då. Liksom. Alltså de hade en aura förutom det faktum att de var väldigt bra rappare.
Killarna från Groover dricker några öl innan de ger sig backstage.
Vi var inte nyktra någon av oss direkt, men vi stövlade bara rakt in i logen och satte oss där under ett par minuter och hade ju säkert liksom den typen av självförtroende man har när man har alltså när man varit i baren en del liksom, och det var ju de också, så gudarna vet.
Vi har känt inför att vi ska träffa dem att nu jävlar, tänk om vi får ett skivkontrakt, det här är helt absurt liksom.
Niklas berömmer Oscar och Daniel. Han säger att Snook är Sveriges bästa rappare.
Och bara att någon är några år äldre och säger det om en räcker ju. Så jag tror att vi i princip bestämmer oss för att ge ut skiva ihop den kvällen. Någonting håller på att ske. Något som jag aldrig kunde tro håller på att ske.
Med skivbolaget i ryggen bygger Snook en studio i Oscars pappas källare. Skivkontraktet betyder mycket, men det genererar inga pengar. För det behövs en hit.
Vi började väl liksom pressa på för att så här, okay, nu måste vi ha en singel här liksom.
Snoke spelar upp nya låtar för skivbolaget, men ingen av dem är en hit.
Jag upplevde att jag hade lurat systemet. Jag visste inte hur man använde en så kallad kompressor eller EQ. Alla de här liksom producenttermerna var egentligen främmande för mig, och plötsligt skulle jag vara en professionell musikmakare liksom.
Men en vinterdag kommer ett samtal. Niklas ber sig hem till Daniel.
Daniel bodde på en båt på Strandvägen tillsammans med några kompisar. Det måste ju vara vinter. Det var fruktansvärt kallt och fuktigt på den där båten alltså. Och så kom jag dit och så spelade han en låt, en disco, liksom en discolåt så.
Vissa låtar blir bra och vissa låtar vill man lyssna på. Det är inte alltid samma sak. Vissa låtar innehåller massa smakfulla och bra ingredienser. Man får till olika saker. Mr. Cool var en sån som man bara ville lyssna på. Så att jag hade kanske minidisk på den tiden och bara ville lyssna på den hela tiden. Och att det måste säga någonting.
Det är Mr. Cool. Och det hördes direkt att okej, så här, nu händer det någonting. Det här var någonting helt annorlunda.
Det här är sagan om
coolaste katten i det långa landet falukorv.
Det här är sagan om
killen som gräver runt oss och pratar om Babylon.
Han kallas Mr.
Han lägger på check
innan han sticker.
Han är
Clint Eastwood.
Han är vart,
han är där.
Han är Mr. Cool.
Ingen lur, ingen brud, han är överallt.
Han är från Lund, Göteborg och till Söderman.
Han är din räddare i nöden hand.
Han är din högra hand.
Bandar honom har räddat din nöden hand.
Och där börjar vår saga.
Lantet tog som bot så han populär.
Men när var speciell och de var likadata.
Så vissa söka skit,
ni vet hur Stockholm är.
Så en dag ner på stan när han kollade rea,
kommer crewen och skrek typ
kolla där rea.
Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken.
Under en tapp över en mun,
de var hack i hän.
Men det var satt för det var cool,
han var Jackie Chan.
Så var duckade kulen med kuddebyster.
In på Åhléns och en trapp till taket.
Ryggen mot supet och alla runt sig.
Så han backar bakåt.
Niklas är knockad. Låten om en superhjälte på traumatiskt uppdrag i Stockholm City är hitten han har väntat på. Våren 2004 släpps Mr. Cool som singel.
Och det gick ju skitdåligt. På riktigt alltså. P3 vill inte spela den. Vi fick liksom trolla med knäna lite grann för att se, så här, vi måste få folk att lyssna på den här låten.
Men någonstans ute i Sverige pyr intresset för låten.
En sak som jag ska komma ihåg med den här hiphopvärlden då, det var att nästan alla som hade någonting med rap och hiphop att göra, de hängde på ett forum som heter wow.nu och som var kanske lite elakt, någon slags liksom rappens flashback typ.
På wow.nu, rappens flashback, växer sig tråden om Mr. Cool allt längre.
Det var ju milslängder med diskussioner kring den här låten liksom. Men det var inte det att alla älskade den, för det gjorde de verkligen inte. Men jag minns att vi skrev ut så här, som en bibba liksom, med, och så bara gick vi till P3 och bara typ slängde det på bordet på dem och bara så här, typ ni missar något här.
P3 bryr sig inte om Snoke, men det gör lyssnarna. På trackslistan, P3s topplista, röstar publiken på sina favoriter.
Folk ville ha in den på tracks liksom. Man röstade på tracks på den tiden. Så att den kom in på så här plats 16 eller någonting sånt. Och då gick det ju inte. De kunde ju inte spela en låt som låg på tracks på P3. Så då började det ju liksom bubbla någonting.
Tina Merövson, idag programledare för P3 Musikguiden, är 13 år när Mr. Cool började spelas på radio. Hon minns den som en ironisk och oseriös låt som det inte gick att värja sig emot.
Den spelades ju i radion hela tiden. Alltså, man blev skjutsad till någon träning eller vad det nu var. Så gick den ju och så satt man ju där och rappade med ändå. Oavsett om man ville eller inte. Så det var verkligen att man inte kunde värja sig för det. I alla fall med den låten kom jag ihåg att det var så. De hade liksom en energi som man inte förknippade med hiphop kanske. För att hiphop var så himla orten och det var tunga stories. Så det var liksom vardagsbetraktelse med tyngd liksom. Och så kom de här och bara pang, boom, Mr. Cool typ. Däremot så var det bland tjejerna var det ju alltid snack om vem som man tyckte var snyggast. Om det var Daniel eller Oscar. Så här klassiskt i omklädningsrummet. Bara, ah, nej, team Daniel, team Oscar typ.
När radio började spela Mr. Cool så blev på något sätt fritidsgården där vi hade utmärkt oss på i princip hela Sverige.
Snoke blev bokade till Hultsfredsfestivalen, vid den här tiden Sveriges största festival. Oscar och Daniel känner att det är stort. Så stort att de skriver en låt om spelningen redan innan den ägt rum. Låten heter 17 juni.
Det är precis den typen av idéer jag alltid har gillat. Att sitta och garva åt så här, tänk om man gjorde det här, vem har gjort det? Och det fanns nog ingen större eftertanke förutom att folk skulle gå helt bananas just den 17 juni.
Låten blir som en profetia.
Det där gigget var hejdlöst alltså. De skulle kanske behövt en 4-5 gånger större scen. Alldeles för mycket folk. Man fick avbryta flera gånger för att folk svimmade. Liksom. Och de fick avbryta och försöka liksom få bort folk därifrån.
Publiken skriker, trillar och svimmar. De kan inte få nog av de två 20-åriga killarna på scenen.
När man kom in bakom scenen efteråt så, jag ska inte överdriva såklart, men det låg väldigt många människor och fick hjälp av sjukvårdare där bakom då. Det var ju en liksom, oväntad scen för att uttrycka sig lite milt.
Den respons som vi får under den spelningen blir en drog som är helt omöjlig att göra sig av med. Vi blir ett med publiken.
Spelningen gör att Snoke blir sommarens snackis och Oscar och Daniel blir kända i hela Sverige.
Det var explosivt. Det var skillnaden mellan att kunna sitta på nattbussen i fred eller att inte kunna vara det från en dag till en annan nästan.
Det är ju mycket de här festivalminnena som kommer upp, för att ofta har jag sett dem i samband med festivaler.
Sandra Rajabi är 13 år när Oscar och Daniel slår igenom. Hon kommer bli ett av Sveriges största Snoke-fans. Hon minns känslan av att se duon live.
Man står liksom i någon tunn jävla jacka om ens det, med så här tunna tygskor, med sina tjejer och är typ oslagbar. I den åldern är man ju, det är vi mot världen, vännerna är de viktigaste. Och de kändes också lite rebelliska, det var det de också hade gjort liksom. Och man förenades någonstans i det här stora cirkustältet, i den här leran, tillsammans med dem.
Snoke ger tonåringen Sandra en känsla av att vara oövervinnlig.
Det var ju mycket det där, håll käften känslan, det är framförallt det jag förknippar Snoke med. Och det är exakt det de sjunger, jag gör min grej, vem fan är du? Lite så. De kände som två vanliga killar som många kanske kunde identifiera sig med.
Snoke ger sig ut på en hektisk turné. De tackar ja till nästan alla spelningar som erbjuds. Debutalbumet Vi vet inte vart vi ska, men vi ska komma dit släpps. Men det är Mr. Cool som klamrar sig fast. Året därpå blir det årets låt på P3 Guld.
Snoke, Mr. Cool, årets låt!
Men framgången kommer med ett pris.
Vi träffades på Viktor Rydbergs gymnasiet som är lite av ett överklassgymnasium ändå.
Men nej, det är faktiskt intressant.
Snoke hånas. De blir kallade för Lidingö-rappare.
Men jag vet, det var för att de var från Lidingö kanske. Det var väl det som var grejen.
Salla Salazar, musikproducent och före detta medlem i Latin Kings, minns kontroverserna kring Snoke.
Speciellt under den här tiden så var det mycket folk som här i Stockholm som hade åsikter om vart man ska komma ifrån om man ska göra riktig hiphop.
Man började prata liksom om att så här, Danne bodde på Lidingö typ, eller hans föräldrar bodde på Lidingö, och så här, att det var liksom helt plötsligt det viktigaste i sammanhanget. Och det tog liksom. Det var inte kul.
Media som lands i P3 och Trackslistan plockar upp det.
Överklassungar från Lidingö med truckerkeps. Hörrni, den här stämpeln som ni har fått
överklassungar som gör hiphop. Om det nu skulle vara så, varför tror ni att folk har så mycket problem med det?
Riktiga kulturetablissemanget såg oss som clowner liksom.
Carina Berg pratar med Daniel i P3.
Fredrik Strage skrev att vi var, kunde freestyla, så kunde han inte säga att vi lät som Markolio när vi rappade, förstår du?
Skrev han det?
Ja.
Det var otroligt jobbigt faktiskt. Jag var faktiskt ledsen, kan jag förstå nu, som en vuxen man. Men jag hade inte mitt... Det fanns inte min begreppsvärld att man fick vara ledsen. Utan ledsen var lika med arg.
Snoke intervjuas i Hultsfred TV. Daniel svarar på kritiken. Oscar sitter tyst bredvid. Han har långt hår och svart bandana.
Vi heter Snoke och ni kollar på Hultsfred TV.
Ni kommer från Lidingö, men hur rimmar det med hiphopares stolthet att komma från gettot?
Det är ganska tröttsamt att varenda gång man tar en intervju så kommenterar någon att man är från Lidingö. Jag förstår inte, jag vill egentligen inte ens kommentera hela den här frågan på riktigt.
Fortfarande idag så tror säkert hälften av mina lyssnare och hälften av liksom kultur-Sverige att jag är från Lidingö. Men det är också någonting som jag är stolt över att folk fortfarande tror det om mig. För att jag inte började liksom säga så här: nej men vänta nu här, han är från Lidingö men jag minsann har levt det här riktiga livet som man kan rappa. Alltså jag är väldigt glad att jag inte spelade det kortet, för det hade också varit för ljuget. Min respons var väldigt mycket så här: okej, whatever, jag är från Lidingö då, men fuck you.
Jag kan verkligen inte relatera till det här Lidingö-rappen som folk de menar på att de skulle vara någon slags fake, för att de gjorde en egen grej. Jag tycker inte att de går att jämföra så mycket med andra hiphoppare eller rappare. Jag tycker att de två hade sin grej, och det är ju precis det är. Jag tycker att det om något är det mest äkta man kan framföra.
Flera hiphopartister har börjat störa sig på Snoke. Det har de varit med om tidigare. Men den här gången blir det mer allvar.
Ja, under hela, egentligen från att vi kanske hade fått kontrakt och tills att vi slutade som grupp, så hade vi liksom töntiga små beefs med andra rappare. Och jag vill faktiskt inte säga vilka det gäller.
De tyckte inte om varandra av någon anledning. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men det var någon grej mellan dem i alla fall.
Alltså det är lite som i amerikansk hiphop. Artisterna är alltid lättviktarna. Men det finns ofta runt artister folk som dras till artisten för att de inte har någon egen fungerande situation och som är beredda att göra vad fan som helst för artisten. Så var det för mig och så var det för liksom de kända svenska artister som jag hade massa jidder med.
Oskar vill inte säga vilka artister Snoke hade beefs med. Men han berättar om allvarliga incidenter. En kväll när Oskar är på väg hem från krogen blir han överfallen.
Jag var med, blev överfallen några gånger med någon elpistol typ. Ja, men lite så här, jag var med om lite riktiga grejer. Och som tur var så ignorerade de här konflikterna och nästan spådde in i framtiden att vi kommer garva åt här en dag. Och nu för tiden garvar alla åt det istället för att sitta inför det.
Men det är inte bara kritiken som tynger bandet. Det unga och oerfarna skivbolaget Groover Recordings har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Trots att det där var årets största hit, att den vann liksom årets låt på Peter Guld på vintern efter där. Alla lyckades gå back, alla lyckades bli ovänner under en period. Där och då så var det liksom ett exempel på när en framgång bara helt slirar av sitt spår typ.
Snoke och Groover går skilda vägar. Oscar och Daniel är trötta och sårade.
Fokuset var nästan uteslutande på hur dåligt och missförstått allting kändes. Och det kanaliserades i att försöka göra bättre musik.
Mannen är den nya kvinnan. Svink för män. Avklädda män. Sex säljer. Och jag menar, bimbon blev förbytt med himbon. You know.
Jag är ingen riddare på vit häst. Trodde du var bicep, ska du åka hem. Har det skitfett, här är handen som en sista kö. Med en överkropp som Mr. Burns. Skulle du inte någon gång kisk disk kuskkasten. Så vad var det du missuppfattade? Du betalade taxin, tack, den drar jag av. För det du får ha det bra, okej.
Jag är ingen alfa, han är han. Du får sitta längst fram.
Oscar och Daniel återvänder till studion. De är duon som är älskad av sin publik men hatad av kritiker. Nu vill de ha revansch. De vägrar bli ihågkomna som ett one-hit wonder. Sanna Bråding i P3 Star.
Men det var ändå en låt, Mr. Cool, som fick det där jättegenomslaget. Känner ni att du är lite rädda? Man brukar snacka om att det är lite risky och du vet, ha en hit som verkligen slår.
Vad menar du? Att det var någonting jobbigt? Det var ju kul att vi fick det, den chansen en gång liksom. Man får tacka, ta emot och bara fortsätta göra sin grej liksom.
Det helt plötsligt var ni på turné hela sommaren och nästan brände ut er.
Jag vet inte, jag tycker det...
Skrevs om det?
Det gjorde vi säkert, det varit rätt knäckt av, du vet... Inte så mycket framgången utan av motgången också.
Det var hela mitt mindset då att okej, vi ska visa genom att bli den största rapgruppen. Och det blev vi.
2006 kommer den andra skivan, Är.
Det var en skiva som hade en bättre helhet.
Tina Meravson från Musikguiden igen.
Det finns många låtar där som är väldigt, väldigt bra och det kom liksom bättre paketerat.
Jag tycker väldigt mycket om låten Kommer ifrån. Där försöker jag liksom berätta om klass. Jag är jättestolt över att vi faktiskt valde att prata om lite andra grejer, att det bara var så jävla synd om oss. Vissa gubbar i svänt som vissa tuggar i sänt. Slutet är tungt för den som stupade upp. Vissa får bara se sin mormor plus en kruka med jord.
Där, vissa ger sonen spö. Men i musiken hörs också revanschlusten. Albumets första singel är en låt till kritikerna. Den heter Snok, svett och tårar.
Bara i själva singeln Snok, svett och tårar så finns det ju rader som så här, jag säger så här, vissa dissar men dessa pissar vi på utan att svara, bara genom framgång. Vissa hiphop-flaggan på halvstång, så vi kallar till allsång. Vissa med dessa pissar vi på utan att svara, bara genom framgång. Spegeln ser bra stödig ut med det där ansiktsuttrycket. En kille med alldeles för mycket rocklöder, men som pallar för trycket vad alla än tycker. Hiphop handlar om att slå underifrån, och vilka förutom WK har gjort det? Vi är kungar i år, yeah. Revanschen är ett faktum. Kritikerna gillar vad de hör. Det kändes som en revansch. Problemet med att vilja ha andras bekräftelse är att hålet blir hela tiden större att fylla. Det som känns som en framgång, det måste hela tiden utvidgas.
Killarna nomineras till en Grammys för årets hiphop soul 2007.
Det som hade varit en framgång året innan, det vill säga att få spela en festivalsommar eller tjäna lite pengar, det var helt plötsligt att man faktiskt ville vinna en Grammys.
TV4 sände galan. Kameran sveper över de nominerade. Daniel har svart och V-ringat. Oscar har vit skjorta, väst och slips. Han ser sammanbiten ut när komikern Magnus Betnér ska tillkänna ge vinnaren.
Vinnare av årets hiphop soul är Snok.
Snok lyckas vara både breda och experimentella, allvarliga och roliga.
Vi vill tacka dem vi har jobbat med. Och vi vill tacka så här våra familjer. Och vi vill tacka svensk hiphop faktiskt. För att det är fett kontroversiellt att vi står här och tar emot det här. Men jag känner att fuck it, vi förtjänar det här. Jag är skitglad över det här.
Sen när man väl hade vunnit en Grammys, då växte det och blev någonting annat. Så att det är ett väldigt högt spel att hålla på med. Och det tog flera år för mig och en lång paus för att fatta att det inte är rätt fokus att ha. Men just då hade jag det fokuset och ville visa alla.
Trots upprättelsen med den andra skivan är det något som inte stämmer för Snok. De får en fråga om framtiden i P3 Star.
Nu ska vi se här.
Ja, Danne börjar dra en lapp här.
Vart kan man se er om 10 år? Oskar, vad tror du?
Jag skulle vilja kunna spela piano riktigt bra. Jag skulle vilja sitta och producera musik på ett eller annat sätt. Sluta rappa faktiskt. Aha. Och bara producera. Mm.
Vad trist sagt.
Du vill dö och du vill sluta rappa. Nej. Jag är jävligt nöjd med era situation just nu.
Daniel och Oscar lägger mindre och mindre tid på Snok. Drivet verkar ha försvunnit helt. Niklas Jansson, duons före detta manager.
Från efter första skivan, redan då så var de ju less på varann. Så. Men efter att de hade gjort andra skivan och då liksom då blev det som en längre cykel. Alltså turnén var längre, man släppte låta längre. Till slut så umgicks de inte längre utanför bandet. Sen så var det som att de var så pass långt ifrån varandra att de verkligen tyckte illa om varandra under en period.
Oscar och Daniel slutar att ses, till och med i studion. Snook finns inte mer. Många sökte ett konkret svar till splittringen. Daniel, i Morgonpasset, några år senare.
Jag läste någon intervju att det fanns ingen kärlek längre, sa Oscar Lindros, och då kände jag bara, hjälp, vad har hänt? Och du säger något helt annat.
Nej, men alltså, det är klart att man, det finns nog, alltså, jag vet inte, känslor är så himla komplexa. Det är svårt att sätta fingret på det, så att det kan ju ligga lite i det påståendet.
Sanningen verkar vara så enkel att Oscar och Daniel inte kom överens om någonting alls.
Det visade samma mönster som en riktigt dålig kärleksrelation, där man inte skrattar åt varandras skämt, där man bråkar om pengar, där man hela tiden känner att man får för lite uppskattningen av en andra. Och när vi var på den absoluta toppen, då pratade vi inte med varandra alls faktiskt. Ja, men till exempel, vi åkte och spelade i Norge och satt i ett privatplan liksom. Jag satt och rökte i det här privatplanet och vi sa inte ett ord till varandra. Och sen kom vi fram och spelade framför typ 90-100 000 personer och går av scenen och inte heller pratar med varandra. Vi försökte så gott vi kunde, men det var uppenbart att så här, nej, vi kommer inte överens längre och vi har båda lust att göra fler feta grejer.
En av Musiksveriges mest omtalade skilsmässor är ett faktum. Men Oscar är inte klar med musiken. Han är 23 år och behöver inte bry sig om något. Han stannar kvar där han trivs bäst, i studion.
Jag är absolut lost, men fortfarande i en ålder där det är helt okej att vara lost. Verkligen helt okej. Och det är en period där jag festar mycket, njuter av att ha fria arbetstider, om man säger så, och hamnar i en studio på Bysis torg vid Maria torget i Stockholm.
I studion på Bysis torg inleds ett nytt samarbete. Här träffas ett gäng killar som alla har sina rötter i svensk rap. De drömmer om något nytt och explosivt, om att vara maskerade på scen och låta lusten gå före allt.
Det enda man inte får vara är tråkig.
Killarna kallar sig för Maskinen. Frej Larsson från Slagsmålsklubben är med. Och det är också Oscars gamla kompisar, Herbert Munkhammar och Magnus Lidehäll från Afasi och Filthy.
Tror att det har varit en jävla massa tjafs i efterhand mellan olika onämnda personer om hur Maskinen kom till eller Maskinens första låt.
Jag minns att jag och Frej var på Propaganda. Och så stod Dogge på scen och körde
Alla som inte dansar är rasister typ.
Sen så var vi i studion, jag vet inte om det var dagen efter, jag tror att det var dagen efter, ja, spånade liksom, och så berättade vi om den där sägningen. Och så har jag för mig att det var Oscar som sa att, men det är ju som att säga att alla som inte dansar är våldtäktsmänser. Till att börja med så var den ju en jättestor hit och de flesta tyckte att det var roligt och liksom ett absurt påstående.
Han är våldtäktsman.
Som inte dansar i våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller han och hon så konsekvent. Alla som inte dansar i våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompisens vän Sven. Att den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att
alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän.
Maskinen blev bokade till spelningar i Norge, i Danmark och till och med till en queerklubb i Brooklyn. Men våldtäktslåten, som den kallas i folkmun, väcker starka känslor.
Alla som inte dansar är inte våldtäktsmän. Det tycker i alla fall en 32-åring i Karlstad som nu polisanmäld gruppen Maskinens hit Alla som inte dansar, eftersom han tycker texten är kränkande.
Jag ser en jävligt bra poäng i att det kanske inte är okej att säga alla som inte dansar är våldtäktsmän. Absolut. Men om någon anledning så får den här musiken snabbt ben och springer iväg, inte bara i Sverige utan snabbt ut i Danmark, Norge, Finland och även i USA. Och det måste betyda något, och då skiter jag i om någon skriver en ledare i Metro, typ.
Oscar är med och gör Maskinans hits, Segertåget och Psykopat. Men innan första albumet ges ut lämnar Oscar gruppen. Vid sidan av har han nämligen börjat ett helt nytt projekt i hemlighet.
Alltihop bottnar väldigt mycket i att jag också samtidigt håller på med helt annan typ av musik när jag är ensam i min studio. Och det är någonting som de andra i Maskinen inte ens typ känner till att jag gör. Det är bara något jag gör i hemlighet.
Oscar har börjat producera en ny artist. Hon är från Uppsala och har sjungit på en Snoke remix.
Jag minns att jag fick en bränd CD-skiva av honom på Petre Guld, tror jag.
Jag och Daniel har liksom lärt känna henne lite på någon... Jag kommer inte ihåg var vi träffades. Men ute, efter, innan någon spelning, man är på samma ställen.
På Grammyskalan 2007 kan man se Veronica Maggio dela scen med Snoke. Och när hon körar på låten längst fram i taxin kan man också se Oscars blick. När den inte är på publiken tittar han bara på henne.
Vi står utanför Snoke studio var då, i Tessinparken låg den. Och stod och liksom rökte i den där källarnedgången.
När Veronica Maggio träffar Oscar Lindros har hon debuterat med sin första skiva Vatten och bröd. Men hon är inte nöjd. Hon letar efter sitt sound.
Och jag får med att jag precis hade släppt min första skiva Vatten och bröd. Och så stod vi bara och pratade om hur det hade gått för den. Och så här, att jag kanske inte kände att den hade landat där den skulle.
Oscar och Veronica är förälskade. De blir ett skapande par. Hon vill hitta sitt sound och han vill tillbaka till sina musikaliska rötter.
Jag har insett att vad jag är kär mest i hela hiphopkulturen är just samplingarna. Nej men 70-talets soulmusik.
När Veronica och Oscar inte syns tillsammans på barer och uteserveringar är de i studion.
Arbetet tog liksom aldrig slut. Vi kanske var på en klubb och satt och försökte komma på något. Vi kanske, ja men... Vi försökte liksom skriva hela tiden på något sätt. Första pris. Lilla jag.
Idag hade varit. Vilken blick.
Jag tror hon fattar att jag är, har mer i mig än att vara typ en rappare.
Han bara, jag kan lova dig att så här, det kommer bli minst tre A-listor på den här skivan. Och liksom, men han var väldigt så här, peppad och självsäker. Utåt sett i alla fall.
Skivan och vinnaren är Sally Platina i Norden och nomineras till flera priser. Men tiden i studion vid Tessinparken är över. Oscar och Veronicas samarbete tar slut här. Och det gör också deras relation. Uppbrottet är ett faktum. Det är nu sent 00-tal. Oscar blickar tillbaka på sin karriär.
Snoke har varit en supersuccé. Maskinen har jag lämnat, det har varit en supersuccé. Maggio-skivan har varit en supersuccé. Men som jag inte av naturliga skäl kan eller är inblandad i längre. Det är liksom all tre kapitel på rad som jag bara har, där jag har stängt boken. Och där... Det som har varit så roligt när man har gjort det har slutat med faktiskt dålig stämning.
Oscar stänger in sig i en ny studio. Den ligger i en källare, tre våningar under jord. När han inte är ute och festar är det här han spenderar varje vaken minut.
Jag är där varenda dag i veckan. En ensam... full ung man. Ja, fast inte romantiskt, bara käft. Och jag tror jag försummar min familj lite under de här åren.
Johanna Lindros, Oscars syster igen.
Jag tror att han mer försummade sig själv. ärligt talat. Alltså liksom att han isolerade sig från omvärlden. Alltså vissa av de tydliga minnen handlar just om att man får höra en låt eller flera och liksom det är en bra dag och du vet han har kommit långt. Nej, så kommer man tillbaka 3 veckor senare. Då är liksom allt raderat. Ja, det var en riktigt jobbig tid. Ångest.
Nere i källaren sitter Oscar. Han gör musik för sig själv. Han har varken mål eller riktning.
Jag är så nere så att jag vill göra snabb musik. Jag vill liksom festa för mig själv. Så jag börjar göra låtar i 140-150 bpm. Ganska hysteriska ballader.
Oscars självförtroende vacklar. Han tycker inte om sin röst.
Jag visar inte någon mina låtar. Jag gör dem, går och lyssnar på dem på min iPod, på vägen hem, tillbaks. Håller på så, jag ska säga, nästan 2 år.
Några få släpps ner i studion och får lyssna. Det är producenterna Vincent Pontare, Magnus Lidehäll och Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia.
Alla de tre är förbi min lilla grotta där och bara shit, har du gjort det? Är det du som sjunger? Det här är helt sjukt och jag har inte tänkt så mycket på vad det är för något. Så de tvingar mig att göra klart det där och plötsligt så hamnar jag någon helt annanstans än vad jag hade trott.
Första singeln handlar om Oscars uppväxt. Låten Axumbiberg får kritikerna att likna Oscar vid en modern Orup. Men den stora uppståndelsen kommer när hela albumet släpps. Skivan Vill jag bli innehåller flera låtar om olycklig kärlek. Det gör en annan skiva som kommer snart därefter också. Veronica Maggios Satan i gatan. Både recensenter och publik försöker leta efter ledtrådar om deras uppbrott i låtarna.
För att det är så mycket emotions i de här låtarna från båda sida.
Jag skulle ljuga om jag sa att inget av det jag skrev hade med uppbrottet att göra. På ett sätt så adderar det ju någonting för lyssnaren och för en själv. Alltså att det är personligt och att det går att spekulera och att det finns grund för det. Jag tror nog att jag finns någonstans där på den där skivan.
Vare sig låtarna skulle visa sig handla om mig eller inte. I don't give a fuck. Det blev framgångsrikt, det berörde en massa folk. Och jag antar att folk har gift sig och begravt varandra till det albumet. Och även till mitt album. Och då, det är på något sätt upphovspersonens och artistens lott i livet.
Jag tror till och med det var så här igår typ, så lyssnade jag på Oskar Lindros Din mamma och bara, jag tycker den är så bra. Men så här, ja, hälsa din morsa. Säg att det är ett ex som hälsar liksom. Alltså det är en rätt, det är lite kaxigt.
2010 spelar singeln Från och med du på radio nonstop. Johanna Koljonen i P3 Kultur.
Ingen kan ju ha missat Oskar Lindros i år. Han kommer tidigare från Snok och Maskinen och har producerat det albumet och vinnaren är för sin dåvarande partner Veronica Maggio. Men i år är det hans egna hitsinglar Ack Sundbyberg och Från och med du som vi har spelat allra mest.
Jag tror det som gör att jag förstår att något är på gång, det är att jag helt plötsligt så får jag säger folk att jag är snygg.
Vänta, var det där Oskar Lindros? Han är snyggare i verkligheten. Fan, han är kortare i verkligheten. Bla, 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 Sundbyberg, bla, bla, bla.
Alla är besvikna. Nämner också, han har skitcoola kläder, men han är så jävla kort. Jag skulle aldrig hångla med honom, typ. Så då fattar jag så, oh shit, jag är tydligen soloartist, typ.
Vad jag minns är när Lindros släppte Från och med du. Och jag tänkte, vad fan är det här?
Sandra Rajabi, som har varit ett av Sveriges största snokfans, är först förvånad när hon hör en av sina idoler som soloartist. Men det dröjer inte länge förrän hon dras med.
Vad är det som inte drabbar mig? Han är ett musikaliskt geni. Han är så jävla egen. Hans texter är allt från sexiga. Han har så extremt sexiga låtar så att det finns inte. Och sen har han ju fortfarande, man kan fortfarande höra den här ortenkänslan, den här vanliga killen-känslan.
Det är inte bara låtarna som får hela Sverige att prata om den nya soloartisten Oskar Linnros. Det är också hans frisyr. Snagget på sidorna ska bli en av Sveriges mest kopierade frisyrer under många år framöver.
Jag vet direkt så här. Ja, men frisyren, den kommer folk gilla. Resten vet jag fan. Och att det sen och blir något minifenomen tycker jag bara är lite kul. Sen blir den det mest ute man kan ha, såklart. Så att jag inte själv kan ha den, fast det är den enda frisyr jag passar i.
Oscars ballader om olycklig kärlek i 150 bpm blir ett soundtrack till sommaren 2010. Rapparen från Sundbyberg blir så folklig att Allsång på Skansen ringer.
Är ni med då?
Det är 2011 och Oscar har haft ett succéår. Expressen och Live Stage TV rapporterar.
I årets Grammy-gala var Oscar Linnros efter ett riktigt succéår nominerad i flest kategorier. Och han vann också årets nykomling.
Det gör inte ont att heta Oscar Linnros just nu, eller?
Just nu gör det faktiskt inte så ont. Just nu känns det ganska bra.
Den ensamma källarmannen har tagit klivet ut i rampljuset igen. Bästisen Micke Brimbergs från Sundbyberg ser hur Oscar blir popstjärnan Oscar Linnros med hela svenska folket.
Alltså det var ju min polare. Då är det nog lite abstrakt att se det som att ens bästa vän ska bli en stor artist. Så här i efterhand så kan man säga, men det är klart att han blev det. Det är ju logiskt med tanke på vilken talang han har och liksom vilken bra musik han gör. Nej, för mig så är han ju och har alltid varit kilen liksom. Det är lite bisarrt, det är det.
Men Oscar vill ha kvar en fot i hiphoppen. När han släpper sitt andra album samarbetar han med Salla Salazar och Redline Recordings på en remix till Oscars singel Från balkongen.
Jag tycker att han är en av de större artisterna idag i Sverige och bästa också.
Linda Pira, Stor och Muhammad Ali är med på varsin vers och Oscar rappar igen.
Jag tror att han kände att han ville liksom visa att han höll måttet liksom mot de här nya förmågorna som kom upp. Alltså han håller ju lätt, alltså det är bara att lyssna på låten så vet man att han är en av dem. Spelar inte monopol, men vi äger hela staden ändå. Hiphop är min gård, men jag har varit bland molnen. Såg en chans, tog den, ta den om du kan få en. Råsunda blå, kulla ställer upp. Låt dem höra hela blå. Tunnelbanelinjerna vi stämmer upp. Aldrig kalla mig bäst, jag sliter för att bevisa det. 300 000 sålda, men ingen har vet om Kina. Oscar rappar att han har sålt 300 000 album, men att ingen vet vem Kilen är. Det är som att rapparen från Sundbyberg inte längre finns. För nu är Oscar en av Sveriges största artister. Men han är en ofrivillig popstjärna. Och det är det som arbetet med Klappar och slag handlar om. Oscar i Expressen.
Kommer du ta ett steg tillbaka?
Det kommer jag absolut göra. Eller ett steg ner i studion. För att det är där jag hör hemma egentligen.
Oscar har nu sin studio hemma i lägenheten. Han vill göra ny musik. Men han är trött. Trött på att vara personlig.
Jag typ gör allt för att inte vara popstjärna. Och det är väldigt, 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 väldigt mycket lättare än vad folk tror. Att gå från någon som blir igenkänd liksom hela tiden på stan, till att bara genom en fly, en undvikande blick, eller genom ett skägg, eller genom en annan attityd faktiskt gå in i att vara helt inkognito.
Oskars syster Johanna.
Det är liksom lite svårt att få ihop bilden av, skulle jag säga, Oskar som privatperson och Oskar som artist. Det är mer förvånande att han är en offentlig person som faktiskt står på scenen utifrån den person jag känner privat än tvärtom.
Sandra Rajabi.
Han är ju väldigt anonym, han kan vara tyst ett tag. Vi får vänta, vänta, vänta och sen kommer en jävla råd. Och nu sitter vi och väntar igen.
För att orka fortsätta bestämmer sig Oscar för att nästa album inte ska handla om ett jag. Påklappar och slag i sångaren med utlämnande texter om olycklig kärlek borta.
Så hela albumet handlar väldigt mycket om att döda den där hysteriska popstjärnan.
Tina Merafzon.
Vill jag bli var så himla mycket så här kärleksuppbrottsstämning, medan på klappar och slag så var det lite mer alltså, identitet i stort.
Oscar vill flytta fokus från sig själv, så han tar med en oprövad artist på den nya turnén. Det är Zeina Bosi.
Han tänkte väl kanske att om jag stod där och sjöng då, så skulle jag titta på mig och titta på honom, så han skulle bli någon form av sidokaraktär där i sin egen show. Just det.
Jag vet redan innan att alla live-recensioner kommer handla om att hon är bättre än mig. Men jag bara älskar det.
Jag tror vi kan båda se ner lite på det här behovet av att synas, som man faktiskt ändå har till slut, absolut. Och liksom kanske besväras lite av hur jävla bra det faktiskt känns att få en applåd.
Albumet Grammis nomineras och säljer platina. Men ute i landet finns en önskan, en förhoppning som sjuder på bloggar och forum. Den kommer från Oscar och Daniels gemensamma fans. De längtar efter en återförening av Snook. Daniel Adams Ray, som själv har en framgångsrik solokarriär, får frågan i Musikguiden 2011.
Det har aldrig sagts att Snook är över. Än idag liksom, det bara känns så.
Varför känns det så?
För mig hade en Snook en viktig funktion för svensk hiphop då. Idag tycker jag inte att det behövs. Jag känner liksom att jag gillar svensk hiphop idag. Det finns en sån himla bredd. Det liksom finns ju plats för allt där.
Oscar får samma fråga i samma program 2 år senare.
Det har bara alltid känts liksom så här no looking back, väldigt naturligt. Så att, jag har svårt att tro att vi kommer starta upp Snook igen.
Allt tyder på att Oscar och Daniel aldrig kommer stå på scen tillsammans igen. Men Stockholm och Musiksverige är en liten värld.
För att svara så ärligt jag kan. Jag märker genom så här att vi springer på varandra. Att han är en person som har börjat ifrågasätta tidigare beteenden. Och Gud ska veta att jag är en person som har gjort det själv. Och jag märker att just den här ödmjukheten inför att vi var unga och dumma, det gör att vi har något väldigt enkelt gemensamt att snacka om och dricka kaffe över.
Vad fansen inte vet är att Oscar och Daniel börjat ses.
Det blir plötsligt från att vi liksom har blockerat varandra på Facebook och du vet, så här, undvikit varandra och haft klausuler att man inte ska spela på samma galor och festivaler och allt möjligt, så blir det väldigt tydligt för mig att gud vad skönt, här är någon återigen som är 3 dagar yngre än mig, också kort, ibland lite för kaxig och som har fått smällar och priser också. Shit, vi kan liksom ha värsta utbytet och vi får det. Och där i blir det jävligt naturligt att ses i studion.
Den 23 maj 2016 postar både Oscar och Daniel samma bild på Facebook. De sitter tillsammans på en uteservering. Solen skiner och de ler. Expressen rapporterar.
När båda medlemmarna i den splittrade rapgruppen la upp en bild på att de umgicks gick fansen i taket. Bilden har fått över 4500 likes och nästan 500 kommentarer från fans som blev exalterade över det mystiska beskedet.
Under bilden står det: vi har lärt oss allt och ingenting på ett decennium. Men det bästa har inte hänt än. Snokfanet Sandra Rajabi.
Man ser den här bilden, det är så här, vadå det bästa har inte hänt än? Vad fan menar ni? Kom bara, kom ut bara, så.
Fansen väntar otåligt, men ingenting händer. Sommaren 2016 kommer och går. Men i augusti spelar Daniel Adams Ray på Way Out West. Bakom scenen står Oscar. Tina Meravzoun igen.
Helt plötsligt så exploderar ju en sociala medier att nu står de på scen tillsammans.
Innan vi ska gå upp på scen och spela och vi står i hans loge så är det väldigt många känslor. Det är första gången jag ska se honom spela live. För det har jag undvikit konsekvent i 10 års tid. Det är också känslan av att jag har att nu ska vi ge liksom massa lyssnare någonting som de har bett om i snart 10 år.
Men det är inte Snook som har återförenats utan Oscar och Daniel. Båda är klädda i vita linnen. Publiken skriker. Stridsyxan är begravd. Och en månad senare släpps singeln Sitter på en dröm.
Jag har aldrig, tror jag, haft så kul på en scen som när vi spelade den låten. Låten i sig är inte viktig, platsen är inte viktig, men det är viktigt för mig. Det är någonting som läks liksom, i och med att göra den låten och releasen ihop.
Oscar och Daniel gör ytterligare några spelningar ihop. Och Sandra Rajabi får äntligen se sina idoler tillsammans.
De gör det liksom boom, in your face. Så, de gör en jävla entré. Jag blir 14 igen. Jag är nära till tårar och jag är lite skakig. Och det är nästan pinsamt att säga det när man är snart 28. Man var beredd på en snoklåt. Men istället kommer den här som är så jävla genialisk. För att det där är ju också en jävla hållkäften-låt. Och det är lite som att de örfilar oss i ansiktet också med den attityden som de alltid har haft. Att så här, ja men vi skiter i. Vi kommer göra våran grej och vi gör det så här. Och det är det vi är bäst på. Och jag säger bara fortsätt. Alltså, är man Oscar Lindros och Adams Ray, då kan man göra en sån grej.
April 2017. Oscar befinner sig på en skolgård i Stockholm. Samma vecka ska han släppa en ny låt. Han intervjuas av SVT.
Och jag stänger av telefonen som jag brukar göra, såklart. Pratar med en jätteintressant journalist.
Oscars pressassistent Sofia är med.
Och hon är helt kritvit i ansiktet när kameran stängs av.
Ja, det här är Ekot som sänder extra. Det kommer uppgifter om en olycka eller någonting som hänt i centrala Stockholm. Ett fordon som kört in i en folkmassa i centrala Stockholm.
Ja, precis. När jag kom åka med genom centrala Stockholm mejade en lastbil rakt igenom den folktäta Drottninggatan.
Terrorattentatet på Drottninggatan skakar Stockholm och Sverige. Oscar och Sofia tar sig till skivbolagets kontor. Precis som resten av Stockholm försöker de febrilt få tag på familj och vänner. När den värsta chocken lagt sig kom Oscar på att hans nya låt ska släppas 2 dagar senare. Oscar är rädd att den ska landa fel.
Det känns smaklöst att släppa en så pass politisk låt i anslutning till det här.
Låten heter Psalm för skolgårdar. Det är en modern skolavslutningssång med en stark politisk underton. En kritik mot Sveriges gränspolitik. Oscar är rädd för att framstå som en opportunist. Att folk ska tro att han har valt att släppa låten för att sko sig på det fruktansvärda som har hänt. Han ringer skivbolagets kontor i London som skickar ut musiken till svenska streamingtjänster.
Det visar sig att det inte går att ställa in releasen. Låten kommer komma upp. Annonsen, idén kommer komma.
Men låten tas inte emot på det sättet Oscar tror. Tvärtom är det många som finner tröst i texten.
Det känns i luften. Det hörs bland folk.
Jag menar, den kom dagen efter attentatet på Drottninggatan. Och den var så vacker. Det var verkligen ett andetag och en så här smekning som vi alla behövde efter den här händelsen. Och sen när man bara lyssnar på låten också. Den är så rak, fin och hoppfull.
Säger Nabosi igen.
Det är alltid något som är så vackert så att man liksom vill börja gråta. Och så sjöng jag låt oron gå. Och så tänkte jag, ja, det är precis det jag behöver göra hela tiden. Och så mässade jag honom några veckor senare och bad honom skriva låt oron gå på papper, men sa inte vad det var till, för då hade han ju tvärvägrat. Så, ja, så gick jag och tatuerade in det på armen, för att jag kände verkligen starkt att jag behöver påminna mig själv om det.
Några år tidigare, Oscar har släppt sin andra svåra skiva.
Alla saker jag varit med om vid den här punkten, alltså framgång, smällar, hån, för mycket lovord, liksom aldrig någon rimlighet.
Oscar sitter än en gång i studion med tvivel. Tvivel på vad han ska säga och om han ens vill vara soloartist.
Jag är alltid på väg bort från soloartistlivet. Gud ska veta att jag har letat efter andra människor och skjuta framför mig själv. Och det gjorde jag under pausen mellan skiva 2 och skiva 3. Men för att vara helt ärlig så var jag helt plötsligt en artist som jag ville jobba med. Jag kände så här, ja, men den här snubben verkar ju jätteförvirrad igen och jättesugen på att uttrycka massa desperation.
Efter 4 år av tvivel så kommer Väntar på en ängel. Och med textrader som jag vill slå sönder han du träffa, fast jag vet vi hade paus, så har Oscar inte bara kommit tillbaka med ny musik. Han har kommit tillbaka till det personliga.
I början när jag stod längst fram på scenen och försökte möta folks blick, då kände jag mig rätt mycket som en clown, tror jag. Man skulle stå absolut längst fram och bara vara en sångare. Och nu känner jag att jag står på scenen i egenskap av någon som berättar om 15 dramatiska år. Jag märker så himla tydligt när jag står på scen och sjunger att när det är jobbigt för mig och när jag ser bilder från mitt liv passera medan jag sjunger det, då reagerar publiken som starkast. Det är då alla kan texten. Folk känner igen sanning på något sätt.
Juni 2017. Oscar står på en skolgård i Nacka utanför Stockholm.
Jag har en kompis som är lärare ute i Nacka. Och jag och min tjej tog bilen en klyschigt, liksom strålande junidag ut och ställde oss bara i publiken.
Det är en vacker försommardag. För ungefär 20 år sedan började Oscar Lindros göra beats tillsammans med vännerna i Sundbyberg. Han har varit hånad rappare och folklig soloartist som i skägg och uppdragen luva försökt gömma sig från offentligheten. Nu står han framför 150 barn. De har klätt upp sig i ljusa färger. Sommarlovet väntar och de sjunger Oscars psalm.
Det var otroligt starkt. Och efteråt så skulle jag gå in i klassrummet liksom. Så hade lärarinnan då, som jag kände för de här eleverna, bett mig komma in i klassrummet. Och hon var väldigt så spänd över, tänk, de ska få träffa Oscar. Och jag kommer in och jag ställer mig där och ungefär bockar generat. Och de fattar ingenting och sitter bara och dricker hallonsoda. Och där och då så har jag uppnått det totala dödandet av popstjärnan. Barnen har ingen aning vem jag är, men de kan min låt.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Oscar Linnros, den ofrivillige popstjärnan. Dokumentären är producerad av 3D Statsmakten Media 2018. Oscars barndomskompisar från Sundbyberg, Peter och Erik, heter egentligen något annat. Kören från Salmför skolgårdar sjungs av Kulturama i Sundbyberg med ljud från SVT. Vi som har gjort dokumentären är Axel Winqvist och jag, Vendela Lundberg. Exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på P3 Musikdokumentär så du inte missar nästa avsnitt.